Jag har namngett den här predikan till hjälpt men och inte stjälpt, hjälpt och inte stjälpt. Den här texten skulle ganska lätt kunna sägas, ja men här ser vi ju hur ägodelar gör ont för människor och hur det skäl, och vi ska inte vara upptagna av det, och sen så kan man förfäras över det och så går vi härifrån och det kommer inte göra någon större förändring. Livet är inte så svartvit som att de allra flesta av oss kan ta till oss en del av Jesu undervisning som kyrkan inte har tolkat generellt sett som en undervisning till alla, utan till en specifik person och specifika personer, att gå och sälja allt du äger och ge till de fattiga och kom sedan och följ mig. Men det finns där i bakhuvudet den här stora kampen som finns mellan saker vi äger, saker som finns omkring oss, tar vårt fokus. Och därför vill jag få tala med dig idag på ett sätt som gör den här berättelsen lite mer komplicerad, lite mer praktiskt inriktad. Inte för att göra den ytligare, utan för att det ska vara någonting som också på allvar kan hjälpa dig och mig i att förfölja Herren. Hjälpt men inte stjälpt. Jag har skrivit som introduktion här att när det goda blir det värstas fiende. När det goda blir det värstas fiende. Det är ett ordspråk som kan appliceras på mängder av saker. Mat exempelvis är någonting gott, men det kan bli dess värstas fiender. En del kan inte begränsa sitt matintag alls och kroppen bryts ned. Andra kan inte äta mat alls på grund av en annan typ av sjukdom och så bryts kroppen ned. Så det som är gott kan bli någonting som till och med skapar sjukdom, psykisk ohälsa och död. Det här finns på en mängd områden. Och det är en erfarenhet vi människor har om att det goda kan bli dess värsta fiender. Och det är delvis det som vi kan se att Jesus talar om idag. Och därför vill jag som det första säga är att ta emot det goda. Ta emot det goda. Det står här i bibeltexten vi läste att en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. Vad gör man på en fest? Ja, man äter gott, man dricker gott, man umgås med människor. Gud sa när han hade skapat världen, och den bibelversen kommer jag återkomma till, det är att Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Vad hade han gjort? Naturen. Men han har också skapat förutsättningar för oss att leva av skapelsen. Han har skapat gemenskap, familj, etc. etc. Och därför vill jag få börja den här predikan med att säga, ta emot det goda. Varför säger jag det? Jo, därför att när vi söker Herren, vill följa honom, så tror jag att det är ofrånkomligt att man vid olika tillfällen i livet, en del nästan drabbas av det här som en livslång plåga, en negativ kamp som inte ger någon frukt. Andra får mer tydliga liksom, perioder då man funderar över, kan jag njuta av detta? Jag minns tydligt för mig själv i studentåldern när jag kom i kontakt med en del kristna när jag läste till präst och pastor, att jag märkte att en del av mina kristna vänner kunde njuta av livet mycket mer än vad jag kunde. Jag var väldigt inriktad, vilket absolut bara är gott i sig självt, av frälsning, omvändelse, helgelse och tro. Det hade präglat mitt liv ganska tydligt under ett par år. Jag hade jobbat som evangelist och var väldigt liksom fokuserad på det. Och allt är rätt och riktigt. Men när de mötte andra människor som bara kunde ha trevligt med vänner en kväll, då var det som nästan svårt. En del förstår inte alls vad jag pratar om här, och en del kan förstå lite grann vad jag pratar om. Jag pratar inte om överdrivet roande, men någon typ av liksom bara kan glädjas med vänner för att man gläds åt vännerna. När jag mötte min hustru som sitter här, så fick jag också se ännu mer det här på ett väldigt sunt sätt i hennes familj. Hur de gladde sig över livet. Alltså ser jag tillbaka på min resa så kan jag se att det fanns en hängivenhet att vilja följa Herren. Och i den efterföljelsen så hade jag tappat en del av efterföljelsen som var att se att skapelsen också var god. Här bjuder Gud oss in till en fest. Det talas om himmelriket, men det talar också om Guds rike. Och det kan vi också få börja leva av en försmak här och nu. Det här är inte bara ett väntrum för de heliga utan också ett sjukhus för syndare. Och vi lever i gemenskap med Gud. Han är fullkomlig, vi inte är det, så världen är brusten. Men vi kan ändå smaka frukterna av ett liv med Herren. Och en aspekt av livet är njut av det goda som finns här. Njut av det goda. Gläds åt det som glädjas kan. Och det står inte i någon kontrast emot att leva hängivet fullt ut till Herren. Ni ser så jag har skrivit ägodelar, sysselsättning och relationer. Varför har jag gjort det? Därför Jesus talar om tre saker i sin liknelse. Han sa, en man som var inbjuden och tackat jag, när det väl var dags för festligheten, så sa han, jag kan inte komma, jag har köpt en åker, jag måste gå och inspektera den. Förlåt, jag kan inte komma. Den andra mannen säger, jag har precis köpt 10 oxar. Ja, jag är upptagen, jag måste se vad de går för, jag kan inte komma. Och den tredje säger, jag har precis gift mig, så jag kan inte komma. Och då märker vi tre saker då. Det ena är då ägodelar, han har köpt en åker. Det andra är ju då arbete och oxarna hade man för att plöja och skapa liksom återbäring i sin jord. Och har man 10 oxar, ja men då vet vi, då är man ganska välbeställd. Det är inte den fattiga bonden som försöker liksom plöja upp sin jord och få ner sina frön så inte han svälter nästa år. Utan det här är någon som har det ganska gott ställt. Och det tredje är någon som har gift sig då. Och då min andra sak är att jag vill att du ska också ta med det här goda jag har sagt. Men också att samtidigt behöver man se farorna. Man behöver kunna se farorna som finns. De här människorna sa, förlåt, jag kan inte komma. Och då ser vi ju två saker som har gjort dem förlorade, som är också en varning till oss. Det första är att de hade tackat ja till att leva i gemenskap med Gud och sen så kunde de inte komma. För att de var upptagna av någonting som i grunden inte behöver vara dåligt utan kan vara gott. Men som blev någonting dåligt för dem för det tog en för stor plats eller felaktig plats i sitt liv. Det är det ena. Det andra är att de säger förlåt utan att omvända sig, utan att vända på sitt tänkesätt. Det är också en påminnelse till oss. Vi ska inte använda ordet förlåt om vi inte tänker göra upp med någonting. Så om de säger förlåt, då skulle man sagt förlåt att jag är sen, men jag kommer. Men jag var så upptagen av den här åken jag hade köpt, så fascinerad över den här ägodelen. Men nu, tack att du påminner mig, förlåt jag är sen, men jag kommer. Men du kan inte säga förlåt, men jag kommer inte. När man har möjlighet att kunna göra det. Han hade ju möjlighet att kunna göra det. Mannen kommer. Vad är det någonstans? Välkommen. Förlåt, jag kan inte komma till dig som jag lovat. För jag måste gå iväg hit. Han hade ju alla möjligheter i världen att kolla på åken dagen efter. Han som hade köpt sina oxar kunde kolla på dem dagen efter. Han som hade gift sig hade kunnat tagit med sin hustru. Men det blev ett tankesätt. Så faran övertog. Och det här märker vi alla ibland när man kommer i samtal med sig själv eller med andra. Att en del människor som har vissa ägodelar eller upptagenhet, de känner sig lite besvärade. Ibland undrar jag om jag som präst möter det här lite oftare. Därför man blir en symbol också för ett dåligt samvete ibland, vilket är helt fel. Men jag förstår att det kan bli så. Man ser mig och tänker, oj, jag har inte varit i kyrkan på länge. Eller jag borde hjälpa till och så vidare. Allt det där är ju liksom såfrön av djävulen. Det finns ingenting evangeliskt i det. Andra tänker ju tvärtom, vilket är positivt. Men ändå. Jag vet inte om ni ler igenkännande eller inte. Nej, men ni hajar. Och jag har hört väldigt många så kallade ursäkter. Jag inte ens har krävt av någon eller bett av någon. Mest bara för att människor får ett dåligt samvete. Och då förstår jag, det handlar inte om mig. Det handlar om en inre process som den människan har. Med sig själv och med Gud. Det är mycket bättre att se farorna för vad de är. Jag och min fru köpte en sommarstuga förra året. Det kan bli någonting gott. Vilket jag tror att det är. Men naturligtvis skulle det kunna bli en fara också. Därför har vi bestämt att vi behöver nämligen fixa en hel del med stugan. Det var ju en väldigt enkel stuga. Vi tycker jättemycket om den. Vi skulle kunna bli helt upptagna av allting som måste fixas. Taket, fasaden, elen, golvet, uteplatsen, utemöblerna, gräset. Det är jättemycket. jättemycket. Stugan är liksom jättegammal och har inget vatten och sådär. Men den kommer ha det sinom tid. Vi har varit tvungna att tala med varandra tydligt. Vad är målet med det här? Barnen behöver älska att komma hit. De behöver känna sig sedda när de är här. Etcetera, etcetera. Men det är inte lätt. Jag återkommer till det om en liten stund. Vi behöver se farorna. Därför har jag lagt in en bild på Nokia 3310. Det är inte för att jag vet om att det inte finns smartphones och nyare bilder man kan ha. Utan det är för att en del människor kommer på att telefonerna som är bra, finns en GPS, man kan chatta och man kan ha allt. Helt plötsligt blir det en boja. Och en del människor har fått börja avgifta sig själva genom att byta ut sin smartphone mot en gammal stenålderstelefon. Så att de inte faller för frestelserna och blir upptagna av någonting gott som har blivit en börda. Något som skulle hjälpa mänskligheten men som nu skälper många i mänskligheten. Den bilden är till dig också och till mig. På vilka områden har du kanske en smartphone men skulle behöva degradera den för att hjälpa dig själv? Paulus skriver, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Sök inte det eget bästa utan andras. Och därför har jag skrivit till er att bjud bredare är ett stort skydd mot farorna. Bjud in människor till att få se ditt liv, dina svagheter men också in i gemenskap med dig. För vad hände när människorna inte hade tid att komma? Han bjöd in andra. Vart de kan och letade i gränderna där ingen annan tittade. När det fanns plats kvar, han gick ännu vidare. Om du lever ditt liv endast för dig själv och din familj och dina närmaste så kommer du uppleva och märka en tomhet. Det tredje jag vill få säga till dig idag är att välkomna besökstiden. Jag har skrivit den inom citat därför att besökstid kan ibland innebära att man går till tandläkarens väntrum och det är ingen besökstid man tycker om. Men den här besökstiden är att det finns tider som Gud besöker människor. Det finns ingen explicit vers där det står att Gud besöker vissa människor vid vissa tidpunkter. Men den kristnas erfarenhet är att många människor har erfarit att vid olika tillfällen har Gud kommit och i en särskild fråga, en särskild tid och sökt den människan. Eller man har fått en möjlighet att tjäna sin medmänniska som man kanske själv inte vinner på utan bara på grund av att man gör någonting för någon annan som man själv inte tjänar på. Det är då som Hebreerbrevets författare säger, en del har haft änglar på besök utan att veta om det. Och att just tänka på detta, att välkomna besökstiden. Jesus säger, se jag står vid dörren och bultar. Och jag vill få uppmana och påminna dig, nu när liksom samhället sakteliga öppnar upp igen. Det har egentligen varit samma hela tiden, men att verkligen fundera över det här. Om Herren knackar på mitt hjärtas port, leder mig in på en ny väg, utmanar mig att visa omtanke eller kärlek, att jag får ett namn i mitt huvud, en person jag kanske ska ringa, hur är det med henne, hur är det med honom, vad händer där? Nu när du kommer kunna börja fylla din kalender på ett nytt sätt igen därför att du kan lämna en mindre sfär, hur ska du bygga upp detta? Låt ditt hjärta vara mjukt så att när den helige ande besöker dig, kallar dig, så öppnar du dörren och säger välkommen in. Välkommen in. Välkommen in. Så det här med att bli hjälpt av ägodelar, sysselsättning och relationer. Vad menas med det? Ja, det menas att det finns omkring oss. Jag har en bil, jag har ett hus. Jag har ett arbete, eller jag har studier, jag har hobbys, intressen. Sysselsättning av olika slag. Och jag har också relationer, bästa vänner, familjerelationer, människor som kanske inte står mig lika nära också. De här tre är alla på ett sätt goda, men de riskerar alla tre att bli någonting som gör att du faller ut ifrån det Gud har tänkt för dig. När blir de det? När ägodelen blir väldigt viktig för dig. Viktigare än vad den borde vara. När ägodelarna hindrar dig. Sysselsättningen, när en hobby blir så stark. Ett arbete så passionerat att du märker att du måste börja försvara ditt engagemang för någon annan. Ja, men du förstår inte, jag måste göra det här jobbet. För det är så många som är helt avgörande, avhängigt för mig. Ja, men vi får aldrig se dig hemma. Min hustru har lärt mig väldigt mycket om detta. Både hur hon lever sitt arbete på ett så föredömligt sätt, men också när hon har ställt frågor till mig. Ett jobb som verkligen kan vara gränslöst, det är ju att vara pastor och präst. Därför det är på ett vis ett jobb och ändå inte. Men jag kan tala av erfarenhet att det kan bli något gott som inte behöver skälpa. Och det tredje, en familj. Barn, släktingar, vänner eller frånvaro av vänner kan också bli något som skälper mig. Därför vill jag skicka med en andlig övning till dig. Gud sa, han såg att allt var mycket gott. Och sen har jag skrivit till, jag har gjort det för min egen del. Och ni får gärna ta hem den här och göra det här vid ert köksbord eller vid er solstol. Att min fråga är följande, den är till er och till mig. För att ägodelar, sysselsättning och relationer ska vara en välsignelse och dra mig närmare Gud, vilket är dess syfte, och inte ta makten över mig, så behöver jag komma ihåg att, och här blir det olika för oss, och det är okej. Ägodelar hjälper mig när. Ägodelar hjälper mig att komma närmare Herren eller ha ett mjukare hjärta när, men de hjälper mig när. Sysselsättningar hjälper mig när, men de hjälper mig när. Relationer och familj hjälper mig när, men de hjälper mig när. Den här övningen kommer hjälpa dig att kunna lägga upp det som händer både i sommar och framöver. Så att du inte råkar bli en person som tog emot Guds goda, men det goda blev det värstas fiende och hindrade dig sedan så att de övertog dig. Och det blev som mannen som sa, jag kan inte komma, jag måste ta hand om mitt hus och min sommarstuga. Eller min bil, den måste blänka. Om den är lite smutsig så kommer andra tycka att jag inte är en bra person. Man kan få alla möjliga idéer. Jag kan inte komma, du vet, för jag har sånt viktigt jobb för mig. Även om ingen kommer komma ihåg mitt jobb om 10 år. Så vet du, är det så viktigt just nu. Så jag kommer hem sent varje kväll. Jag sviker mina löften. Jag träffar aldrig mina barn. Jag har inte tid för andra människor. Därför det här är så viktigt. Vilket inte är. Oftast inte. Inte kontinuerligt, konstant hela tiden. Relationer och familj. Amen. Låt oss få be tillsammans. Tack Gud för förtroendet att få ansvar. Jag ber om kraft och ledning genom ditt ord och din ande. Vi ber dig om ödmjukhet, kärlek och mod att agera så att du blir älskad och ärad och människor hjälpta. Amen.